Du lyssnar på Svart som sand av Per E. Åsberg. Uppläst av mig, Mirja Turestedt. Prolog. Livstidsfängelse. En halv evighet, sammanfattad i två futtiga ord som betydde decennier bakom galler. Det hade tagit polisen och domstolen mer än ett halvår att komma fram till det som hon vetat skulle komma från dag ett, när de satte handfängsel på henne den där svinkalla decembernatten utanför kastellet. Var det en del av straffet, att behöva vänta på domen? Att natt efter natt ligga i en isoleringscell, totalt avskuren från omvärlden, bara för att åklagaren var rädd att hon skulle säga något som sabbade hans fall? Helena Hansson gjorde ett nytt försök att vända sig i mörkret på britsen. Att hitta en position där inte sängstommen skavde mot någon del av kroppen, utan att lyckas. Hon hade tappat i vikt i häktet. En konsekvens av knappt ätbar mat och illvilja mot dem som satt henne där. Nu fanns knappt något fettlager kvar mellan utsida och insida, mellan stål och skelett. Hon drog ett djupt andetag av cellens svettmättade luft. Farsen som de envisats med att kalla rättegång var åtminstone slut. Den där hon inte haft en chans mot alla bevis. Mot kamerabilderna, DNA:t, mot vittnesmålen. Bilden av en ung flicka med svarta lockar hantar form bakom pannloben innan hon pulveriserade den med ett mentalt karateslag. Det fick räcka med hatandet nu. Slut på fantasien om att hämnas. De gav ingen ny energi, ingen känsla av upprättelse. Tvärtom. Och dessutom var det inte bara flickans fel att hon dömts. Hon hade inte fått ett ordentligt försvar av den där feta streben med slips och halvlångt blont hår som rätten utsett åt henne. Han som tyckte att han gjort mer än nog när han tog med kaffe och en efterlängtad deodorant till deras möten. Och sen schabblat bort försvaret genom att hävda att hon lidit av en psykisk åkomma vid tiden för brotten. Att de utskurna tungorna var beviset på det. För det hade inte behövt bli så här. Hon hade haft en chans, liten men ändå reell, att försvara sig och förklara bort åtminstone en del av de så kallade bevisen om hon bara fått en mer erfaren advokat. En sådan som hon själv inte hade råd med, men som de kunnat betala med fickpengarna. Men det hade de inte brytt sig om. Hon hade inte hört av dem en enda gång sedan gripandet, trots att hon visste att organisationen skulle kunna få in information i häktet. Det minsta de kunde göra efter allt hon offrat var att ge henne en sportslig chans att bli fri. Att börja ett nytt liv utomlands med en ny identitet. Men så hade det inte blivit. Istället hade de lämnat henne att ruttna i augustivärmen, begravt henne levande i ett fort av betong och stål. Men inte länge till, för imorgon skulle allt förändras. Hon skulle avtjäna sitt straff på riktigt någonstans långt bort från isoleringen. Hon skulle få en större cell, en med tv och egen toalett, träffa människor. Den totala friheten skulle låta vänta på sig längre, kanske flera decennier. Men hon skulle stå ut. Hon var trots allt fortfarande ung och hade många år på sig när rättssystemet var färdigt med henne. Då skulle hon leva i lyx. Organisationen skulle vara tvungna att betala henne det de var skyldiga om de inte ville att sanningen skulle komma ut. Faktum var att hon skulle se till att de gjorde livet bekvämt för henne redan i fängelset. Risken fanns annars att hon skulle råka säga något till en medfånge. Eller varför inte kvittra i en journalists öron? Viska några ord om den verkliga orsaken till att hon dödat den där forskaren och receptionisten. Antyda vem som gett henne orden. Hennes uppdragsgivare kunde inte ignorera henne i all evighet. Förr eller senare skulle skulden behöva betalas. Under några underbara ögonblick gick hon helt upp i tanken innan ett ljud från celldörren fick henne att kraschlanda tillbaka i den sommarkvava cellen. Någon hade satt en nyckel i dörren. Någon som inte nöjde sig med att titta i luckan.